Varsågoda och sitt. Tack ska ni ha, lovsångsteamet. Ja, god afton allesammans. Fantastiskt att få se er en sån här vacker, vacker söndag. Att ni har valt att komma till kyrkan. Så jag inte behöver stå här och tala för mig själv. Men jag brukar predika till mig själv lika mycket som till åhörarna. Och jag kan ju också säga att välkommen till alla de som ligger på badstranden eller ute på villorna som kanske sen när det blir höst och kikar in på Sions hemsida och börjar lyssna på sommarens gudstjänster och predikningar, så välkomna med och ta del av undervisningen. Det är så här att vi är mitt uppe i en predikoserie under temat Bär varandras bördor. Och Julia Olin och Benjamin Sträng så har det här förtjänstfullt inlett den här serien och undervisat om att se och bekräfta varandra och att betjäna varandra. Och idag så ska vi gå in på del 3. Och den har under rubriken Själavård vid köksbordet, där har ni det, ja. Och med den rubriken så vill vi ju inte förpassa alla goda själavårdande möten och samtal till köksbordet. Utan det här köksbordet i rubriken så det får idag stå som en bild på de vardags, de vänskapsrelationer som vi har. Och att vi alla kan få vara med och bära bördor. Också genom sådana här goda själavårdande möten, människomöten. Och utgångsordet vi har för den här predikoserien, det hittar ni i Galaterbrevet, Paulus brev till Galaterna, kapitel 6 och 2. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och jag tycker det är ett fantastiskt bibelställe det där. Det är väldigt så klara, tydliga ord från Paulus om vad som finns nära Guds hjärta. Vad som är viktigt för Gud. Och Paulus säger att vi uppfyller Kristi lag genom att bära varandras bördor. Så det säger någonting om hur värdefullt det här är för Herren. Jag älskar att läsa evangelierna. Och ibland med jämna mellanrum så känner jag behov av att liksom sån sträckläsa alla de här evangelierna. Vet du varför? Därför att jag tycker att det är en fenomenal sån här utkiksplats där jag oberörd eller obemärkt liksom får följa Jesus tätt in på, och så får jag titta. Jag får lyssna, jag får begrunda och jag får förundras över vad som sker där på vägen mellan Jeriko och Jerusalem eller vid middagsborden. Hur han bemöter människor, vad han säger, vad han gör, med vilken attityd och vad som händer i de här människornas liv i Jesusmötet. Och speciellt spännande är det när jag dessförinnan har läst Gamla testamentet och avsnitt som skrevs hundratals år innan Jesus föddes till den här jorden. Men som berättar om honom, hur han kommer att vara och vad hans uppgift kommer att vara. Så där cirka 750 år innan Jesu offentliga tjänst börjar, så lägger till exempel profeten Jesaja orden i den här kommande Messias mun, och de kommer där alldeles strax. Där har vi dem. Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har ett förkrossat hjärta. Att ropa ut frihet för de fångna. Befrielse för de bundna. till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska. Och där ska jag ta en parentes. Sion, det vet vi vad det är. Men här i det här sammanhanget så står Sion för staden Jerusalem och för det judiska folket ibland. Men vi vet också att genom Jesu försoning så har vi fått del i de löften som har getts till det judiska folket. Och därför så tror vi att det gäller också vårt Sion. Att han vill ge huvudprydnad istället för aska. Det var så här att på den här tiden när man sörjde djupt, så då strödde man huvudet med aska. Och det är därför som den här bilden används. Okej, vi går vidare. För att ge glädjens olja istället för sorg och lovprisningens klädnad istället för en motfälld ande. Så profeterar Jesaja. Cirka 750 år senare, en dag i synagogan i hemstaden Nazaret, så berättar Jesus: de här orden, de handlar om mig, om min tjänst, om varför jag kom till er. För att predika glada nyheter. Förlåtelse för era synder. Evigt liv. För att förbinda trasiga men ödmjuka hjärtan. Det vill säga hjärtan som inte är för stolta för att erkänna att sin trasighet och att jag behöver hjälp. För att befria de som är bundna. För att predika nåd från Herren. För att trösta de som sörjer. Och för att resa upp de som är motfällda. Och att byta sorg till lovsång. Vilken programförklaring. Inte sant? Det var därför han kom. Här har du himmelrikets liksom värderingar och fokus liksom i några bibelverser. Långt före han blev sänd hit. Och när jag läser det här och tar in det här, så då ser jag att här ryms jag in. Jag med min brustenhet, jag med mina skador, mina utmaningar, min brottningskamp med livet. Då kom han till mig och för mig. Och om du inte hör till den riktigt sällsynta arten som aldrig har några bördor att bära, eller liksom alltid genom hel, så kom han också för dig och till dig. Och jag läser ingenstans att han kom för att samla bara de starka och duktiga. Några män där och som i sin tur skulle samla starka, duktiga. Och sen utifrån det bygga en världsvid rörelse som sen skulle kallas Guds rike. Men jag hör honom någonstans säga till sina lärjungar: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad detta ord betyder, säger han sen. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag vill se barmhärtighet. Så det fanns en väldigt stor plats i Jesu hjärta, också i hans fokus, för människor som hade det svårt och som kämpar med livet. Och det känns väldigt gott för mig åtminstone att veta det. Och jag tror att det känns befriande också för dig. I kapitel 42 så beskriver Jesaja den kommande frälsaren så här: ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Rättvisan. Så han är med andra ord en upprättelsens Gud som reser upp där andra har liksom brutit sönder. Som förbinder där andra har sårat. Och som sätter fri där andra har stängt in. Han är en helandets, en läkandets, en barmhärtighetens, en upprättelsens Gud. Wow. Det är vår Herre. Och vet du att det är det här som mina ögon ser när jag följer honom genom evangelierna. Ständigt i färd med att hjälpa människor, med att lyfta människor, att hela människor, tala ord av befrielse, uppmuntran, upprättelse in i människors hjärtan, beskydda utsatta och så vidare. Och gång på gång så ser jag hur människor som har varit plågade av sjukdom, av bördor av olika slag, människor fyllda av skam över att livet blev som det blev, fyllda av fruktan inför människor, rädda för andras blickar, så ser jag hur det bara sker någonting, hur de bara reser sig, de retar på ryggen, och så är det ett nytt ljus i deras ögon, och så är det ett nytt hopp i deras hjärta när de återvänder från sitt Jesusmöte. Ser du det när du läser evangelierna? Sådan är Jesus. Och när lärjungarna har följt Jesus en tid, så skickar han iväg dem att göra detsamma som de har sett honom att göra. Och uppdraget som de får är tudelat. Att predika evangeliet och att bota de sjuka. Inte bara det ena eller bara det andra, utan båda deras. Och Jesaja, han säger väldigt tydligt i kapitel 53 att Jesus dör inte bara för våra synders skull, för att försona oss med Gud, utan han dör också för våra sjukdomar, för våra smärtor, för våra plågor. Och jag är övertygad om att det handlar inte bara om fysisk smärta, utan det handlar också om själslig smärta, om emotionell smärta. Och därför är lärjungarnas uppgift både att predika förlåtelse för synder, hoppet om ett evigt liv, och att förmedla helande, befrielse och upprättelse för de som är plågade. Och nu är du och jag kallade att ta stafettpinnen i våra händer, och vi ska fortsätta det som Jesus påbörjade och som lärjungarna fortsatte. Nu är du och jag kallade att vara upprättelsens tjänare, att stå i denna upprättelse och helandets tjänst. Nu är det du och jag som vandrar på vägarna, på gatorna, och sitter vid middagsborden i vår by, i vår stad, bland våra vänner, arbetskamrater och så vidare. Och jag vill idag utmana dig, och jag vill inbjuda dig framför allt att få bli en som likt Jesus bryr sig om andra, ser andra, lyssnar, stannar upp, lyfter och räcker ut en hand till omsorg där det behövs. Vet du att det gömmer sig en oerhörd välsignelse i detta att få stå i en sån här upprättelsens tjänst och helandets tjänst. Väldigt många människor har det jobbigt, har det tufft, har tuffa omständigheter idag, och svårt på många olika sätt. Livet är ingen dans på rosor. Och låt mig också få säga det, ifall du har trott att om du kommer till Jesus så blir allt bra, liksom bara så där över en dag. Livet kan vara svårt också, fast du är Jesu efterföljare. Ibland är det, kan det vara rejält tufft. Och vi tackar Gud för alla proffshjälpare som finns ute i samhället. Läkare, psykologer, kuratorer och så vidare. Och känn ingen skam om det kommer perioder i ditt liv när du känner att jag behöver söka hjälp av såna professionella hjälpare. Vi lever nämligen i konsekvenserna av syndafallet. När brustenheten kom in i människosläktet. Och det var inte bara en brustenhet mellan Gud och människan som kom in, utan också brustenhet i relationer. Och vi lever i denna brustenhet. Brustenhet också i förhållande till oss själva. Brustenhet finns hos oss alla. Så varför gömmer vi den så ofta för varandra istället för att dela den? Se det omkring här i kyrkan. Det finns så mycket på insidan. Därför att vi lever i en värld fylld av synd och ondska och brustenhet. Men upprättelsens Gud finns på din sida. Och han verkar upprättelse på många olika sätt. Och vi tror att ett av de sätten, det är genom församlingen. Det är genom att du och jag sätter oss ner och delar livet tillsammans. Så där som det ser ut. På riktigt. Att vi delar livet, vi delar kampen tillsammans. Vid köksbordet, i lifegruppen, vid kafébordet, över en lunch och så vidare. Ni får gå till nästa bild. Vi tror på delandets helande kraft, har jag skrivit där. Jag har jobbat med själavård i över 30 år. Och jag tror på delandets helande kraft. Det finns någonting underbart fint. Någonting läkande, helande i det här. Att jag får berätta för någon annan människa hur jag har det. Hur jag mår. Vad jag brottas med. Att en annan människa är beredd att vandra med en stund i mina landskap. Gå tillsammans med mig. Lyssna. Och de här medvandrarna, så kanske, om vi nu kallar det för det, så kanske inte alltid vet vad han eller hon ska säga eller göra. Men det är inte det viktiga. Det värdefulla, det är att jag inte behöver gå ensam när det är tufft i mitt liv. Jag får dela min berättelse med någon som bemöter mig med respekt och med varsamhet. Paulus, han uppmanar oss så här, att gråt med den som gråter, skratta med den som skrattar, dela glädjen, säger gläd er med den som är glad, absolut. Men också den här biten, den här sidan av livet, gråt med den som gråter. Och det är någon som har sagt så här, att det som tidigt skadade, det skedde i relationer, men också läkandet sker i relationer. Relationer kan skada, men relationer kan också läka och hela. Det där att få dela. Det finns en läkedom i att dela. Och nu skulle jag vilja ge dig här fem nyckelord för dig som vill bli en god medvandrare. Några korta punkter. Som känner att du det här känner du att du vill stå i. Så ska jag ge dig några nyckelord. Och punkt nummer ett har vi där. Öva dig i att lyssna. De flesta av oss, jag vet inte om du har märkt det, om du har iakttagit dig själv någon gång, men de flesta av oss vill väldigt gärna prata om oss själva om vi träffas över en fika någonstans eller ett köksbord och så här. Och du kanske bara väntar på att jag har så mycket att berätta och liksom, jag måste få dela det här och så vidare. Och även om den andra börjar berätta någonting från sitt liv så faller vi snabbt för den där frestelsen att liksom återföra den där uppmärksamheten och fokuset till oss själva. Ja, men vet du jag då? Vet du vad jag har varit med om? Vet du vad som har hänt mig då? Och det här, ja, vad den andra än skulle berätta den har varit med om, så har vi varit med om någonting som är ännu värre eller häftigare. Nej, jag hoppas att det inte är sådär. Men i alla fall så vill vi väldigt gärna prata själva. Men av någon anledning så har Gud gett dig två öron och en mun. Kanske en liten vink från vår Herre om nödvändigheten i att lyssna. Jag vet inte hur Gud fader tänkte. Att prata kommer de nog att göra. Åtminstone vissa. Men jag ska ge dem två öron. Så att de också tar in varandra i gemenskapen och relationerna. Och i vår narcissistiska egocentrerade tid så börjar det här genuina lyssnandet vara en konstart som vi faktiskt kan behöva träna oss i. Inom själavården talar man väldigt mycket om konsten att lyssna. Vill du bli musiker så övar du dig på ditt instrument. Vill du bli en god lyssnare så övar du dig i den gåvan. Nu ska du lyssna. De jobbiga berättelserna i våra liv kommer aldrig fram om det inte finns någon som kan vara tyst tillräckligt länge för att höra den till slut. De verkligt jobbiga berättelserna i våra liv håller vi för oss själva om det inte finns någon som orkar vara tyst ända tills jag har fått berätta min berättelse. Punkt nummer två. Visa respekt och inte fördöma, har jag skrivit där. Och det som fascinerar mig när jag följer Jesus genom evangelierna, det är att se med vilken respekt han möter också den minsta av de minsta. Det finns vissa andliga ledare som får lite skarpa tilltalanden av Jesus. Men den vanliga människan som bär på misslyckande i sitt liv, lidande, sorg, så bemöter han med väldigt stor respekt och varsamhet. Till exempel äktenskapsbryterskan, där folkmastan håller på och ska börja kasta stenar över henne. Eller den här kvinnan vid Sykars brunn. Hon som livet hade trasslat till sig så fruktansvärt för. 5 kraschade äktenskap bakom sig. Och den man som hon lever med nu så är en annan kvinnas man. Inga ord av fördömelse. Men ett samtal med en främling som gör att kvinnan bara retar på ryggen. Och det är någonting i den här självrespekten som återupprättas. Och det där hoppet om att det finns någon, det finns något som kan släcka den där livstörsten. Det är det som har gjort att hon har gått från den ena relationen till den andra. Men också i det här omsorgens, kärlekens möte med Jesus så växer också insikten om den egna skulden. Faktiskt så till den grad så att hon går ut och så offentligt så bekänner hon att kom och se en man som har berättat allt för allt vad jag har gjort. Inget behov av att längre trycka ner, gömma undan eller krypa längs väggarna. Erik Evalds, präst, själavårdare, han är numera död. Han är ett av de stora namnen i det här landet när det gäller själavård. Och jag hade förmånen att få ha Erik Evalds som själavårdslärare i flera år. Och jag kommer ihåg ett uttryck som han ofta använde. Han sa så här att det är bara i en miljö av icke-fördömande som jag kan frigöras till min skuld. Det vill säga, det är i det sammanhang där jag känner mig trygg. Jag känner mig djupt älskad vad än jag berättar om mig själv. Det är där som jag också vågar möta min egen skuld. Till den här respekten så hör naturligtvis att det du hör, så det förvaltar du med förtroende. Du mässar inte kompisen strax efteråt att vet du vad jag fick höra och så bla 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 bla. Nej, det gör du inte. Det är bara i varsamma händer som jag lägger mina förtroende. Jag tror det är precis likadant för dig. Den som kan handskas varsamt med det du delar. Där vågar du berätta. Men fråga gärna. Får jag berätta det här för min... Får jag dela det här i min live-grupp? Så att vi tillsammans kan vara med och be för dig. Eller får jag berätta det här, dela det här med min man så att vi tillsammans kan be och stå tillsammans med dig. Det kan man göra. Punkt nummer 3. Förmedla hopp. Och då menar jag inte det här att lättvindigt liksom vifta bort någons bekymmer. Du ska se att det löser sig. Du ska se att det är bra imorgon när du vaknar. Eller någonting sådär. Ja, visst, det ska vi göra. Och Gud använder människor. Och behöver våra händer och fötter. Men vi har Guds ord på att det där ingenting är omöjligt för Gud. Och Bibeln säger att han har fridens tankar om oss var och en. Och han har tankar om framtid och hopp för dig. Och vi förstår inte allt som sker. Vi har inte svar på alla frågor. Men vi vet att Gud är kärlekens, barmhärtigheten. Så han är upprättelsens Gud. Hoppets Gud. Det finns en sång som jag ofta går och gnolar på. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. God will make a way for me. Gud kommer att göra en väg där det idag ser ut som om det inte finns någon väg. Han arbetar på sätt som vi inte ser. Gud kommer att göra en väg. Ungefär så. Hoppet, det fungerar så att det ger oss tröst. Men också så att det korrigerar våra perspektiv. Som ibland blir problemfixerade när vi har det jobbigt. Och hoppet så det riktar blicken på nytt till vår Herre. Han som är större än våra omständigheter. Och det är någon som har sagt så här att det är skillnad på att se Gud i ljuset av omständigheterna. Och att se omständigheterna i ljuset av Gud. Skillnad på att se Gud i ljuset av omständigheterna eller omständigheterna i ljuset av Gud. Ja, det är ganska stor skillnad var vi sätter vår blick och vårt fokus. Men ibland så behöver vi en väns hjälp för att korrigera det här perspektiven. Det har jag upplevt så många, många gånger. När jag liksom har kört fast i mitt tänkande och liksom
ja, ni vet, när man hamnar i den där tunneln och det liksom, man ser ingenting annat. Och så får man sitta ner en stund med en vän och liksom samtala tillsammans. Och så får den där vännen kanske säga ett ord av hopp eller liksom någonting som liksom det där vrider perspektiven på rätt igen. Och att jag, okej, nu fick jag den där korrigeringen som jag behövde. Att nu kan jag igen se ur rätt perspektiv. Punkt nummer 4. Be tillsammans. Missa inte ett tillfälle att be tillsammans om ni är troende, om ni båda är troende. Få saker lyfter av bördor som det här att tillsammans få bära någonting inför Gud. Det här att någon engagerar sig genuint äkta i förbön för mig. Det betyder jättemycket. Men bön ersätter inte det goda samtalet. Ibland när vi gör ett försök att berätta någonting från våra liv, hur vi egentligen mår, så kanske vi får höra att okej, att jag ska be för dig. Och sen funderar vi att ja, hur blev det nu med det där? Då kommer den ihåg att be i sin aftonbön och morgonbön för mig. Bön är bra, men ibland behöver vi få prata. Men finns det någonting starkare och någonting finare än när vi har fått dela livet tillsammans så där som det ser ut på riktigt? Det är ett uttryck som jag brukar använda. Livet ser ut på riktigt. Ärligt och transparent. Och sen tillsammans få lyfta det inför Gud. Han som förmår. Så missa inte den möjligheten med dina troende kompisar och vänner. Om din vän inte är troende, så fråga alltid först. Om du känner att du skulle, det känns som att nu skulle sitta med en bön. Att, hur är det? Är det okej att jag ber för dig? Och ett nej är ett lika rätt svar som ett ja. Gud tvingar sig aldrig på någon människa. Han står på ett respektfullt avstånd och väntar tills han blir inbjuden. Men sen finns det ingen som kan hindra dig att be hur mycket som helst och för vem som helst i din ensamhet hemma. Så är det ju. Och sen sista punkten. Nummer 5. Det viktigaste finns där. Erbjud ditt hjärta, erbjud din kärlek. Någonting av det svåraste för icke-professionella hjälpare, så det är just den här känslan att vad ska jag säga och vad ska jag göra? Hur kan jag hjälpa? Men det viktiga, det är inte att du har rätt svar på alla frågor eller att du kan ge en massa goda råd. Det viktigaste, det är att du finns där. Bara finns där. Att du går vid din kompis, vid din väns sida. Lyssnar, bara ger av din kärlek. Den där kärleken som du har tagit emot från Kristus. Därför att han är närvarande i dig. Och han helar, han läker. Men han behöver få låna våra ögon, våra öron, vår mun, våra händer, våra fötter. Okej, vi ska gå ner för landning här nu. Men det här som jag har, de här punkterna som jag har tagit upp här nu, talar om att vi kan få vara medvandrare och stå i den här upprättelsens tjänst. Så det förutsätter någonting. Det förutsätter att vi umgås med varandra. Att vi lär känna varandra. Och det förutsätter att vi odlar så nära relationer så att jag kan berätta för dig när jag känner att jag behöver. Och att du kan berätta för mig när du behöver få dela någonting. Och det förutsätter också att vi vågar, verkligen vågar, de där avskalade, ärliga mötena eller samtalet. Någon som har sagt så här att Jesus visade sina sår. Vågar vi visa våra sår? Och det är min dröm att Guds församling ska få vara en plats där vi vågar visa våra sår. Och genom att vi gör det för varandra så får vi också den här läkedomen genom Jesus sår. Genom hans sår är vi helade. Och vet du vad jag drömmer om? Jag drömmer om en församling där kyrkans alla vrår är fyllda av såna här härliga, genuina människomöten. Där vi delar livet precis som det ser ut på riktigt. Och jag ser den här bilden framför mig. Jag ser liksom kyrksalen, kaféet, jag ser bönekyrkan där nere. Två och två och två, eller fler grupper och så vidare. Som skrattar tillsammans, som talar upprättelse, uppmuntrande in i varandra, bara reser upp varandra. Och som gråter tillsammans om det behövs. Och sen inne i veckan så sker det här samma vid köksborden, vid kafébordet, i life-grupperna. Och vi är på väg. Vi är på god väg. Men visst vill vi bli ännu bättre på att bära varandras bördor och uppfylla Kristi lag genom att bära varandras bördor. Vill vi bli bättre? Ja, och innan jag slutar här så skulle jag verkligen riktigt från mitt hjärta vilja slå ett slag för Café Sion. Mötesplatsen efter gudstjänsterna. Och vi har café varje söndag. Men det finns några, kanske flera av er som regelbundet går i den här kyrkan som jag inte har fått möta där. Och nu ska jag berätta precis hur det är. Att de allra flesta vänner, de allra flesta relationer som vi har fått sen vi kom med i den här församlingen, det är 2 år sedan nu. Jag tänker på min man och jag. De allra flesta vänner som vi har fått och relationer, det har vi fått runt kaffebordet här efter gudstjänsten. Ja, jag kan säga 90% av de vänner vi har i församlingen idag. Och jag tackar Gud för den där gemenskapen. När man kommer som ny, oj, det är massor med folk. Och jag vet inte vad de heter, jag vet ingenting om de här människorna. Och sen får man sätta sig ner och så får man dricka en kopp kaffe tillsammans. Och så får man börja dela livet tillsammans. Och vi är så tacksamma för egen del. Så missa inte den här möjligheten att få lära känna och få nya vänner därefter gudstjänstens slut. Och nu ska vi be tillsammans.